Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det var den 23 december 1974 som tre tjejer vid namn Mary Rachel Chica, 17, Lisa Renee Wilson, 14 och Julianne Mosley, 9, försvann när de julhandlade på Seminary South Shopping Center, Fort Worth i Texas. Bilen som tjejerna tog sig dit med står kvar på parkeringen och sen besöket på köpcentret är det ingen som har sett dem. Du lyssnar på Mystiska fallpodden. Med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Det var strax innan lunchtid som Rachel Trika, Renee Wilson och Julianne Mosley åkte iväg för att julhandla. Julianne hade i sista sekunden bett om att få följa med för att hon inte ville spendera dagen ensam. Renee hade sagt att hon ville vara tillbaka 16:00 för att hon skulle på en julfest tillsammans med sin nya pojkvän som den morgonen dessutom gett henne en löftesring. Men när tjejerna aldrig kom hem började deras familjer bli oroliga och åkte själva till köpcentret för att leta efter dem. De anlände till köpcentret vid 6 på kvällen och hittade då den övergivna bilen. Där man kunde se i bilen var en enda julklapp som fanns i baksätet. Hela kvällen stannade familjen i köpcentret för att försöka hitta tjejerna, men utan framgång. Nästa morgon hade den äldsta tjejen Rachels fästman Tommy fått ett handskrivet brev som direkt fick familjen att ana ännu mer oråd. I brevet stod följande: "Jag vet att jag kommer att fånga det, men vi var bara tvungna att komma undan. Vi ska till Houston. Vi ses om ungefär en vecka. Bilen finns i Sears övre parti." Men det var inte bara det som fick familjerna att ana oråd. Rachels egna signatur var felstavad. Det verkade finnas ett extra E i Rachels namn och det hade skrivits över för att bilda L. Det stod klart för alla att det inte alls var Rachel som hade skrivit brevet. Men brevet är också det enda fysiska beviset som finns när det kommer till tjejernas försvinnande. Det finns 3 vittnesuppgifter som varit av extra intresse men som man aldrig kommit vidare med. Ett butiksbiträde klev fram och berättade att ungefär runt den tiden som tjejerna sägs ha försvunnit ska en kvinna ha berättat för butiksbiträdet att hon hade sett tjejerna den dagen i köpcentret. Kvinnan hade också berättat att hon hade sett 3 tjejer som hade blivit intvingade i en gul pickup. Kvinnan beskrev att bilen hade haft lampor på biltaket. Det här vittnet har dock aldrig kunnat lokaliseras av polisen och vittnesuppgiften har aldrig kontrollerats. En annan vittnesuppgift nådde polisen 1981, alltså flera år efter att tjejerna försvann, från en man som sa att han hade varit på parkeringen den dagen och sett en man tvinga in en tjej i en skåpbil. Mannen i skåpbilen hade då sagt till mannen att det var en familjetvist och att han inte skulle lägga sig i. Den tredje och sista vittnesuppgiften som polisen fick ta del av i april 2001 kommer från en man vid namn Bill Hutchins, en före detta Fort Worth-polisman och säkerhetsvakt, som påstår att han hade sett de 3 tjejerna med en säkerhetsvakt samma natt som de försvann. Det är snart 44 år sedan de 3 tjejerna försvann och det finns fortfarande inga som helst svar på vad som hände den där dagen 23 december 1974 Kommer vi någonsin få ett svar? Vad tror du? Observera att följande endast är våra egna tankar och teorier om fallet. Jag tänker att vi vill väl bara en liten så här side note här först slänga in att i förra avsnittet som handlade om Illuminati så skulle vi då googla upp jordens befolkning.
Ja. Oh.
Och detta gjorde vi då alltså på engelska och fick upp att det är 8 biljoner människor på jorden. Våra hjärnor kopplade ju inte riktigt därför att biljoner på svenska blir miljarder människor. Så vi vill väl bara be om ursäkt för den missen vi gjorde helt enkelt.
Mm. Som vi kom på efter att vi hade lagt upp också, det är snyggt.
Ja, det är bra jobbat faktiskt.
Ja, vi har skrivit det i beskrivningen också, men har man missat det så be om ursäkt för att vi är lite tröga.
Så, då hoppar vi över till det här fallet då.
Alltså det första jag tänker på är det där med att bilen står kvar i parkeringshuset. Det fanns ju inga spår på att något speciellt skulle hända, inga tecken på bråk och så vidare. Så man undrar ju då, har de flyttats från platsen på något annat sätt och med vem, var och varför liksom? För då känns det ju som att det har varit någon de har typ åkt med frivilligt eller vad man ska säga.
Där man också kan läsa sig till när man läser om det här fallet är ju som sagt den där en enda julklapp i baksätet på bilen. Det säger ju mig åtminstone att de på något, vid något tillfälle måste ju de ha gått tillbaka till bilen för att lämna en julklapp dock. Är inte det också lite konstigt?
Jo, alltså som sagt då har de ju ändå rört sig någon, vid något tillfälle har de ju gått tillbaka liksom. Och sen tänkte jag också på en sak, det där med brevet som blev skickat. Så stod det ju att de skulle rymma iväg till Houston en vecka och sen återvända igen.
Ja, precis.
Varför lämnar de kvar bilen då?
Ja.
Det är ju weird.
Det är lite weird, ja. Om de skulle till Houston borde de ju kunna ha tagit sin egen bil, tänker man ju då. Om de inte hade varit i sällskap av någon annan. Jag har också tänkt på det här brevet. Det jag tänkte först var ju varför det kom ett brev just till Rachels fästman av alla. Sen har jag också läst att fingeravtryck och så vidare kontrollerades på brevet när det blev möjligt att göra det. Och man kunde inte hitta något på det här brevet, tyvärr.
Ja, för alltså en grej med brevet är ju frimärket som var på brevet. Det avslöjade att brevet hade blivit postat innan nyheten om flickornas försvinnande började synas i media. Så det är liksom ingen som har typ skickat det på skämt eller sådär. Så det känns ju ändå som ett liksom, alltså det är inte påhittat brev, tycker man ju då. Så det är också lite intressant, för det hade kunnat vara någon som liksom prankade dem, alltså så annars. Varför man nu skulle göra det, men ja.
Det här med att Rachels namn också var felstavat, det har jag en liten egen teori om. Min första tanke, när jag läste det här om brevet och att det kom till Rachels fästman, då misstänkte jag ju direkt att han hade någonting med det här att göra. Att han typ hade stavat Rachels namn fel med flit bara för att förvirra polisen liksom. Att han borde väl veta hur hennes namn stavas. Så tänkte han att men om jag bara slarvar lite här så blir inte jag så misstänkt typ. Det kanske jag övertänkade dux, men det är lite min melodi här i livet.
Jo, alltså ja, bara att det var felstavat är ju väldigt konstigt. För det är inte som att man, när man skriver under sitt namn, bara hur stavas mitt namn nu igen?
Det är väl inte det vanligaste, tänker jag.
Men jag tänkte på en till sak om bilen där. Polisen trodde ju att det rörde sig om ett frivilligt försvinnande till en början. Och därför genomsökte man inte Rachels bil så noga som man borde ha gjort. Och det känns som ett återkommande tema i de här
berättelserna. Ja, man blir ju... Alltså, varför? Man blir så trött.
Ja.
Alltså, inte det en polis högsta prioritet att undersöka allting, eller? Oavsett om det nu skulle vara ett frivilligt försvinnande. Kollar man inte ändå efter ledtrådar eller?
Alltså att de bara säger antar, men nej, det var nog frivilligt så vi skiter i att genomsöka bilen.
Det kanske man kan skita i när man är 100% säker på.
Exakt.
Där, i så fall.
Jag tycker snarare att de ska utgå från att det inte är frivilligt. Så det gjordes inga sökningar efter fingeravtryck eller annat liksom på väldigt lång tid. Såklart. 6 veckor efter att de försvann. Så fick Judys mamma ett telefonsamtal klockan 11 på kvällen. Till en början så var det tyst, tills en röst hördes som sa mamma. Judys mamma frågade vem det var som ringde och personen i andra änden sa mamma igen. Då blev mamman lite irriterad och frågade, är det här Julie Ann Mosley? Och fick svaret ja. Hon frågade vart Julie befann sig och fick svaret, jag vet inte. Det sista hon hörde personen säga var mamma igen och att hon skulle precis säga någonting, men då bröt samtalet. Tyvärr så var det ju så att det var ju många personer som ringde hem till familjen och låtsades vara flickorna. Men den här gången så säger Julies mamma att hon är helt säker på att det var hennes dotter hon pratade med.
Ja, för jag tänker att en mamma borde väl känna igen sitt eget barns röst liksom.
Ja, precis. Och sen eftersom att det var många som hade ringt innan så kunde de ändå liksom urskilja samtalen. Det måste ju vara jättefrustrerande att inte kunna spåra det.
Verkligen.
För det var inte som att hon hade poliser runt om som kunde liksom göra en insats, utan det var ju liksom bara på kvällen helt plötsligt liksom. Och sen bara en sån grej att folk ringer hem till familjerna och låtsas vara dem.
Alltså, vad är det för människor?
Ja, jag vet inte.
Usch. Jag har ju några punkter här om incidenter som hände under tiden de var försvunna. Det första jag har reagerat på här var ju att några i familjerna misstänkte att Debra, som är Rachels syster, som dessutom då levde under samma tak som Rachel och hennes fästman innan Rachel försvann. Det kan också tilläggas då av absolut högsta vikt att Debra och Thomas förr hade varit förlovade.
Det ser ju genast typ suspekt ut.
Det tycker jag också. Men i alla fall, det sägs ju då att Debra vet mer om det här försvinnandet än vad hon säger. För Debra hade bland annat fått hem ett brev där det stod någonting i stil med att hon gärna fick samarbeta med polisen och FBI till 100% och inte undanhålla information. Mm. De hade också bett henne att ta ett lögndetektortest som hon inte gick med på.
Bara en sån sak tycker jag är väldigt konstigt faktiskt. Om man inte har någonting att dölja, vad spelar det då för roll?
Debra hävdar ju dock fortfarande att hon inte...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ha någonting med det här försvinnandet att göra. Men det är lite suspekt. Hon blir ju kanske ställd i lite dåligt ljus när hennes syster försvinner. Och hon undanhåller information dessutom. Och vägrar ett lögndetektortest.
Ja, det är, som sagt, det ser ju väldigt konstigt ut genast. För hade man inte fått den informationen så hade man ju alltså inte dragit de slutsatserna överhuvudtaget, känns det som. För då känns det ju inte som att hon skulle bli misstänkt i första taget.
Är det inte också lite så här... Nu blir det här en side note, men det är inte lite creepy att Thomas har varit tillsammans med både två? Eller?
Jo, det är ju lite speciellt faktiskt.
Några veckor efter försvinnandet så hyrde familjerna ett välkänt medium vid namn Jay Joseph. Det här mediumet berättade då för dem att han kände direkt att det var någonting som var fel med brevet som Rachels fästman hade fått morgonen efter försvinnandet. No shit, Sherlock, liksom. Det krävs väl ingen raketforskare för att det känns suspekt, liksom. Han påstod också att han kände att tjejerna var bortförda mot deras vilja och trodde också att de var bortförda av 3 eller 5 människor, väldigt specifikt också. Och nämnde också innan han gick därifrån att om de aldrig mer skulle se honom så var det ett tecken på att flickorna inte längre levde. Han pratade aldrig med dem igen eller besökte dem efter det.
De var inte så bra, de andra ord.
Nej, det får man väl tolka lite som man vill då, tänker jag, men det var i alla fall vad han sa. 1999 kontaktade Rachels bror Rusty, en privatdetektiv vid namn Dan James, för att hjälpa till med den här utredningen. De kollade upp flera vittnesmål som sa sig ha sett Rachel och Renée vid olika affärer och bensinstationer efter deras försvinnande. Det finns alltså mängder av rapporter att Rachel ska ha setts i Fort Worth-området under flera julhelger. Är inte det jättekonstigt?
Ja, alltså det tycker jag låter väldigt konstigt, för att vadå att hon sa att de bara går omkring?
Ja, dessutom där de försvann. Alltså, det bor ändå 727 575 invånare i Fort Worth. Skulle hon då bara gå runt där? Visst att det är mycket folk, men det känns ju ändå konstigt att gå runt i den staden där man försvann i så fall. När man är liksom all over the news med bild och allting. Och sen så både Rachels bror Rusty och den här detektiven James tror att René och Julie är döda. Men med tanke då på de här vittnesuppgifterna som fortsätter att komma in om Rachel, så tror man att hon fortfarande lever. De tror att en oidentifierad person eller personer håller henne borta från sin familj. Men däremot har de vägrat att dela med sig av informationen som gör att de är så säkra på det här.
Varför ska de hålla undan det när det är så omtalat?
Det är dessutom hans syster. Liksom.
För jag menar, det kan ju vara till hjälp för allmänheten också.
Och den senaste ledtråden jag har fått fram här som finns är från 2001 när de samlade in DNA-bevis. Men på grund av den rådande fortsatta utredningen så har man inte publikt gått ut med den informationen. Deras teori är helt enkelt att tjejerna lämnade köpcentret med någon eller några de kände. Och att det sen då ledde till att flickorna på något sätt miste livet.
Och det är väl den teorin jag kan komma på också. Det känns ju mest troligt.
För jag menar, hade det blivit tumult eller någonting så borde väl någon ha reagerat på det, tänker jag.
Ja, precis. Och det borde ju ha synts också då. För de, som sagt, någon gång har de ju rört sig vid bilen.
Vad tror du, Sofie? Tror du att de lever eller tror du att de undanhålls eller tror du att de är döda?
Alltså, jag tror väl tyvärr att de är döda faktiskt. Jag tror att någon, som sagt, förde bort dem på något sätt och sen gjorde de illa så att de avled. Vad tänker du?
Men jag tror nog också som dig faktiskt. Men däremot tycker jag fortfarande att det är konstigt att det fortfarande kommer in rapporter att folk ser Rachel.
Det är lite också intressant vad de så här grundar det på, för jag menar, hon ser ju helt annorlunda ut.
Ja, och också då, om man nu är så säker på att det är hon, varför låter man henne bara gå? Det är liksom inte någon som, vad ska man säga?
Men typ ta tag i henne, gå fram till henne. Någonting.
De bara låter henne vandra omkring där liksom.
För jag menar, om, alltså jag tänker så här, om de skulle, eller som hon då har blivit bortförd och fortfarande går omkring. Är det så att hon är under hot, alltså att hon är bortförd av någon? Jag tänker att de borde ju typ ha gjort om hennes utseende. För det är ett väldigt välomtalat fall det här. Så liksom bara en annan hårfärg kan ju få folk att inte ens bry sig typ.
Annan hårfärg, annan frisyr, andra kläder kan ju göra jättemycket liksom. Ja, det är konstigt alltså.
Rachels lillebror där, Rusty. Han tror ju väldigt starkt på att kropparna ligger i en sjö. Där han själv håller i och deltar i sökandet fortfarande.
Just det.
Och så har han sagt att jag kommer att leta efter henne tills jag tar mitt sista andetag eller tills vi får reda på vad som har hänt henne eller de andra. Det har han sagt i en intervju bara för några år sedan, så liksom han håller ju fortfarande på, han ger sig inte.
Och på tal om den här sjön så har jag läst att man har hittat 3 bilar på botten i den här sjön. 2 av dem har man fått upp och kunnat liksom kolla registreringsnummer och sånt där på. De bilarna har ingenting med tjejernas försvinnande att göra, vad man har kommit fram till. Den tredje bilen tror jag inte att de har fått upp än. För jag har inte kunnat läsa någon information om det i alla fall. Man undrar ju hur, vad hans teori var att han trodde att de var i den sjön.
Hur han har kommit fram till det undrar man ju lite. Men för som vi har läst om det så finns det ingenting. Jag tycker inte det finns något som tyder på att de skulle ha befunnit sig vid en sjö överhuvudtaget.
Ja, det är ju i så fall om de har hamnat i en bil med någon okänd. Och att de har liksom kört i sjön helt enkelt. Men det är konstigt alltså. Det är synd att det inte fanns övervakningskameror och sånt på den tiden.
Och sen också det mest frustrerande måste ju vara det telefonsamtalet som Rachels mamma fick. Att de inte kunde spåra det på något sätt.
Så, ja. Eller var det också bara en busringning helt enkelt?
Det är ju det man aldrig får veta.
Man får leva i ovissheten. Som en liten avslutning här då. Så kommer vi ha ett litet juluppehåll här nu. Över jul och nyår och sådär. Och tänker att vi är tillbaka någon gång med ett nytt avsnitt i mitten på januari. Så med det så vill väl vi bara önska alla en god jul då och ett gott nytt år. Så hörs vi igen i mitten på januari. Och på återseende. Du har lyssnat på Mystiska Fallpodden med mig, Malin.
Och mig, Sofie.